Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vi kommer nu att gå igenom den femte lektionen som handlar om bönen, inshallah ta'ala, om bönens bestämmelser i islam. Vi kommer att tala om en rad olika ämnen idag, inshallah ta'ala. Vi kommer att prata om sujud at-tilawa. Det är den sujud som man gör när man läser vissa verser i Koranen. Vi kommer att prata om sujud al-shukr, som är en tacksamhetssujud. Och vi kommer att prata om olika bestämmelser relaterade till församlingsbönen som kallas för Salatul Jama'a. Det är de tre stycken ämnena vi kommer att gå igenom idag, inshallah ta'ala. Gällande sujud tilawa så är det att man gör sujud när man läser vissa verser som har kommit i Koranen. Och alla de här verserna som har kommit i Koranen har det bekräftats att profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde sujud vid dem. Och då ska man också göra sujud. Bestämmelsen för det är att det är föreskrivet att göra det. Det är sunna och inte obligatoriskt. Beviset för att det är sunna att man gör det är en hadith berättad av Ibn Umar radiyallahu anhu. Att han sa att profeten sallallahu alaihi wasallam, då satt i en samling så här. Så kunde profeten sedan läsa upp en sura där sajda fanns. Så gick han ner i sujud. Och då gick sahabas samtidigt också ner i sujud. När de såg honom göra det. Och det blev så tajt för att de satt tillsammans. Att de inte hittade en plats att göra sujud på. För att de satt så tajt tillsammans. Vilket tyder på att de gjorde det utanför bönen. Hadithen finns i Bukhari och Muslim. Beviset att det inte är obligatoriskt att göra det. Är en hadith att Zayd ibn Thabit. Radiyallahu an. Som var känd för att han läste Koran vackert. Han läste Koran för profeten sallallahu alaihi wasallam. Så kom han till en vers som handlade om sujud tilawa. När han kom till den versen så gjorde han inte sujud. Han läste surat al-Najm. Och i slutet av surat al-Najm ska man göra sujud. Men han gjorde inte det. Och då gjorde inte heller profeten sallallahu alaihi wasallam det. Och han sa inte åt honom, du måste göra sujud tilawa. Vilket tyder på att det inte är obligatoriskt. För hade det varit obligatoriskt hade profeten sallallahu alaihi wasallam sagt till Zaid ibn Thabit att det är obligatoriskt för dig, ja Zaid, att göra sujud här så hade de gjort det tillsammans. Men det är rekommenderat. Sujud tilawa är dels föreskrivet för den som läser själv och den som lyssnar. Skillnaden mellan att lyssna och att höra. Om man sitter till exempel nu i en moské, säger vi. Jag sitter och läser Koran för mig själv halvhögt. Så kommer jag till en vers, någon annan person sitter där bredvid och sitter och läser en bok. Man hör att jag läser Qur'an, man sitter inte och lyssnar, jag är upptagen med någonting annat. När den personen kommer till en vers som handlar om sujud tilawa, så gör den personen sujud. Då är det inte föreskrivet för den som bara hörde, eller hörde att någon läste den versen, att göra sujud tilawa. Men om man sitter bredvid en person som sitter och läser, och läser sujud, en vers som har med sujud tilawa. Och han gör sujud. Då ska man göra sujud tillsammans med den personen. Och man ska även göra sujud tilawa. Om imamen läser en sån vers inne i bönen. Det har kommit en hadith berättat av Abu Rafi. Som berättar att han bad med Abu Huraira. Radiyallahu an. I shabönen. Så under bönen så läste Abu Huraira en vers som handlade. Som man ska göra sujud av. När man läser den. Så Abu Huraira gjorde sujud. Så efter bönen så sa han. Ja Abu Huraira, vad har du gjort för någonting? Hur kunde det komma sig att du gjorde sujud mitt under bönen bara så här? Så sa han. Jag bad bakom profeten sallallahu alaihi wasallam. Och hörde honom läsa den här versen. Så jag kommer fortsätta att göra sujud. När jag läser den här versen. Till den dagen då jag möter honom. Alltså profeten sallallahu alaihi wasallam. Så det här tyder på. Att även när man läser i bönen. Och han läser då surat al-Inshiqaq. Så ska man göra sujud at-tilawa. Och hadithen finns i Bukhari och Muslim. Om den som läser inte gör sujud. Så ska man heller inte göra sujud. Till exempel man sitter och lyssnar. Och någon läser. Och läser en vers som handlar om sujud. Och inte gör det. Halas, då gör man inte det heller. För det var det som hände för profeten sallallahu alaihi wasallam med Zayd ibn Thabit. Och han gjorde inte sujud. Och han sa inte heller till honom, gör sujud. Utan den som inte gör det, han gör inte det. Då behöver man inte göra det heller. Taib. Det finns en specifik dygd att göra det här. Och det är att profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt i en hadith som finns i Sahih Muslim: "Idha qara ibn Adam as-sajda fa sajada i'tazala ash-shaytan yabki yaqul ya waylah umira ibn Adam bis-sujud fa sajad falahu al-jannah wa umirtu bis-sujud fa abayt falihi an-nar." Att profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt att när en person, en utav Adams avkomma, läser en vers som beordrar att man ska göra sujud och gör sujud, då kommer shaitan att gå därifrån och gråtandes och kommer säga: "Ve till mig, Ibn Adam, Adams avkomma, beordrades med att göra sujud och han gjorde det, så han kommer till paradiset. Jag beordrades att göra sujud men vägrade, så jag kommer till helvetet." Och hadithet finns i Sahih Muslim. Så det här är dygden med att man gör det, att det är någonting som gör shaitan arg och ledsen. Tillvägagångssättet att man gör sujud i tilawa är att det är bara en sujud man gör, och man säger Allahu Akbar när man går ner. Och man säger inte Allahu Akbar när man går upp. Och vissa utav de lärda säger att man säger det också om man är inne i bönen, för att folk ska veta att man kommer upp i bönen. Men om man är utanför bönen till exempel, så gör man bara, säger bara takbir när man går ner. Och sen går man upp och man behöver inte göra mer än så. När man är i sujud så säger man subhana rabbiyal a'la. Så som man brukar säga när man är i sujud. Utöver det så säger man även subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma aghfirli. Subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma aghfirli. Och utöver det så har det kommit att profeten sallallahu alaihi wasallam sagt: "Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi." Alla de här adkar, om man inte kan dem redan, så rekommenderar jag att man går tillbaka till Husnul Muslim till exempel, Fortress of the Muslim eller dhikr.se eller någon sida, så att man memorerar de här och gör det korrekt. Om man bara skulle säga subhana rabbiyal a'la så räcker det. Men om man vill lägga till de här som har kommit från profeten sallallahu alaihi wasallam, så är det bra. Det finns 15 tillfällen då man gör sujud tilawa. Och om man tittar i mushaf så kan man se att det är utmärkt. Det finns ett speciellt märke i mushaf som visar att man ska göra det. Men jag tänker bara snabbt nämna det ändå, så man har någorlunda koll. De ställena man ska göra det är sista versen i surat al-Araf, som är vers nummer 206. Sista versen i surat al-Araf, vers nummer 206. 15:e versen i surat al-Rad. 3:e tillfället, vers 49 och 50 i surat al-Nahl. 49 och 50 i surat al-Nahl. 4:e tillfället, vers 107 till 109. I surat al-Isra. 5:e tillfället, vers 58 i surat Maryam. 6:e tillfället, vers 18 i surat al-Hajj. Vers 18 i surat al-Hajj. 7:e tillfället, vers 77 i surat al-Hajj. 8:e tillfället, vers 73 i al-Furqan. 9:e tillfället, vers 25-26 i surat al-Naml. 10:e tillfället, vers nummer 15 i As-Sajda. 11:e tillfället, surat Fussilet, vers 37-38. 12:e tillfället, vers nummer 62 i surat An-Najm. 13:e tillfället, 20-21 i Al-Inshiqaq. Och 14:e tillfället, vers nummer 19 i surat Al-Alaq. Och det sista tillfället är i surat Sad. Om jag inte har fel så var det vers nummer 24. Men just om den här så har Ibn Abbas sagt en hadith som finns i Bukhari, att det här är inget ställe man måste göra sujud tilawa på, men att profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde det, så jag gör det också. Vissa av de lärda säger att det här är en form av sujud shukr när man ska göra det, och inte sujud tilawa. Men i alla fall, man ska göra det hur som helst. Vare sig Ibn Abbas sa så eller inte, för att profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde det. Som sagt, 15 tillfällen i Araf, Rad, Nahl, Al-Isra, Maryam, Al-Hajj 2 gånger, Al-Furqan, Al-Naml, As-sajda, Fussilat, An-najm, Al-inshiqaq, Al-alaq och Surat Sad. Det här var lite kortfattat gällande sujud tilawa. Den andra formen av sujud vi ska prata om är sujud ash-shukr, alltså tacksamhetssujud. Även det här är rekommenderat, det är inte obligatoriskt. Och det ska man göra när en stor välsignelse kommer till en. Eller när man får ett glatt besked. Eller när en stor skada har avvärjts ifrån en. Alltså en stor lycka, stor välsignelse, glatt besked. Eller en stor skada har avvärjts ifrån en. Det är inte vid varje välsignelse man får som man ska göra sujud ash-shukr. Sheikh Adam Mohsen, jag kommer att han blev frågad om det. Ska man göra det varje gång man får en välsignelse? Då sa han att vi lever ständigt i Allahs välsignelse. Varje andetag vi tar är en välsignelse från Allah. Att vi kan göra sujud är en välsignelse från Allah. Så ska man ständigt vara i sujud. Utan det är större saker som sker. Får ett stort glatt besked. Man får reda på att ens fru eller kvinnan får reda på att hon är gravid till exempel. Eller man vet att man har kommit in i ett universitet som man vill komma in och studera i. Eller man har fått ett jobb som man har längtat efter. Eller liknande. Någonting stort. Något stort besked. Då gör man sujud ash-shukr. Eller man till exempel någon stor skada har avvärts. Man har blivit anklagad. Falskt anklagad för någonting och får sitta i domstol. Så kommer beskedet att man är fri förklarad från den här grejen. Då gör man sujud ash-shukr till exempel. Sådana här tillfällen. Men det är inte varje sak som man ska göra sujud ash-shukr för. Beviset för det. En hadith berättad av Abu Bakra. Som finns det i Abu Dawud och Tirmidhi och Ibn Majah. Och Sheikh al-Albani säger att den är Hassan. Att han sa att profeten sallallahu alaihi wasallam, när han fick reda på någonting som glädde honom. Eller någonting som han blev glad utav. Så gick han ner i sujud. Som tacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är även kommit från att sahabas brukade göra det. Att när de blev glada för någonting så gick de ner i sujud. Och det är någonting som är väldigt vackert. Men tyvärr så används det på fel ställen bland muslimer. Som till exempel fotbollsspelare. Det har lärda sagt att det inte är passande. De går ner, de har ofta så här korta shorts. Så går de in så står de och filmar dem rakt bakifrån med sina korta tajta shorts och sådana saker. Och det ser inte passande ut att muslimerna gör på det här sättet på fotbollsplan för man har satt ett mål till exempel. Utan det är större, fina, bra saker som har skett. Och inte bara att man har lyckats få in en läderboll i ett nätmål, om man säger så. Namn. Hur är det då man gör sujud ash-shukr? De lärde här säger sujud ash-shukr är som sujud tilawa. Samma sätt. Allahu akbar, sujud, khalas. Om man säger subhanarabbi al-a'la eller de här andra adhkar som har kommit. Ingenting mer än så. Så det är väldigt enkelt att göra sujud ash-shukr. Och det är någonting som man bör göra när större glädjande nyheter har kommit till en. Vi ska gå vidare nu och prata om församlingsbönen. Och det finns många bestämmelser relaterade till församlingsbönen och det är viktigt att man håller koll på dem. Vi kommer dels prata om församlingsbönen den här lektionen och den kommande lektionen kommer vi prata om hur det är bestämmelser gällande den som leder bönen och den som blir ledd i bönen. Gällande att be bönen i församling så är det en av islams stora kännetecken. Någonting som kännetecknar muslimerna. Som ni säkert känner till att man... Det är någonting som muslimer har blivit kända för världen över. Att man ser dem be i stora moskéer tillsammans och så vidare. Och de lärda är överens om att det är en av de största formerna av dyrkan som man kan göra. För att bönen är en av de största formerna av dyrkan. Eller den största formen av dyrkan man kan göra med kroppen. Och bönen ska bes i församling. I moskén. Därför blir bönen i församling en av de största formerna av dyrkan man kan göra. Och det är ett sätt för muslimerna att komma varandra närmare. Att man träffas 5 gånger per dag i moskén. Med de personerna från ens område. Är någonting som för muslimerna närmare varandra. Och att muslimerna ska komma närmare varandra och lära känna varandra. Är en utav de sakerna som islam strävar efter. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt. Ja ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. O människor, vi har skapat er från man och kvinna och har gjort er till folk och klaner för att ni ska lära känna varandra. Den mest högaktade hos Allah subhanahu wa ta'ala är den som är mest gudfruktig. Vers nummer 13 i surat al-Hujurat. Så en utav nyttorna med församlingsbönen är att muslimerna kommer varandra närmare och lär känna varandra mer. Och det är också en sak, ett tecken för oss att när muslimerna kommer varandra närmare så är det bra att de gör det på en form utav dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Alltså att man inte bara ska samlas för samlandets skull. Och ni känner säkert till att när man samlas för en god och ett nobelt syfte så känner man att man kommer varandra mycket närmare och man mår mycket bättre. Än om man bara träffas till exempel för att titta på fotbolls-VM, om vi säger det. Man sitter och snackar och sådana grejer, man bara sitter och tittar. Eller man sitter bara och snackar dödsnack till exempel. När man träffas på en form av dyrkan för Allahs pana och ta'ala, som att man träffas i moskén, man träffas vid en lektion eller man träffas vid liknande, så känner man ofta att man får mer välsignelse i de här träffarna än om man bara gör det för sakens skull. Det finns många dygder att be salat al-jama'a, och bland de största är att ens bön får bli fördubblad i belöning. Bönen i sig har en otrolig belöning. Att be är en av de största formerna av dyrkan man någonsin kan göra. Som sagt. Ber man i församling så fördubblas ens belöning mångdubbelt. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: Salatul jama'a afdalu min salatul fard, yani al fard bi 27 daraja. Att be bönen i församling är bättre än att be bönen ensam med 27 gånger. Alltså det är 27 gånger bättre. Tänk er själv bönen, vilken otrolig belöning den har. Men ber man den i församling så är det 27 gånger bättre. Hur många böner skulle man behöva be för att det ska bli 27 gånger? Det blir, alltså en dhuhrbön till exempel. Det krävs 27 dagar. 27 dagar är nästan en månads dhuhrbön som man får in genom att man ber en bön. En månads fajrbön och så vidare. Så otrolig belöning. En annan hadith så har profeten sallallahu alaihi wasallam sagt, en hadith i Sahih Bukhari: Salatu ar-rajul fil jamaa tudha'afu ala salatihi fi baytihi wa fi suqihi 25 da'fa, wa dhalika annahu idha tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu ila as-salah lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha daraja wa hutta 'anhu biha khati'a fa idha salla lam tazal al-mala'ikatu tusalli 'alayhi ma dama fi musalla. Att när en person ber bönen i församling så är det 25 gånger bättre än när han ber det i sitt hus eller på marknaden. Och anledningen till det, säger profeten sallallahu alaihi wasallam, är att när man gör wudu och perfekterar sin wudu, sen går man ut till bönen, och enda anledningen att man går ut är att man ska be. Så varje steg man tar så höjs man i ett steg närmare Allah azza wa jalla. Och man blir av med en synd. Och när man ber så kommer änglarna att fortsätta att göra dua för en så länge man sitter kvar på den platsen man har bett på. Så det här är också någonting som tyder på att man ska, när man är färdig med bönen, när man bett den i församling, att man inte ska bara säga salamakatullah och springa därifrån. Utan man ska försöka sitta kvar. För att änglarna sitter och gör dua för en. Så man sitter och gör dhikr som man får belöning för. Utöver det så gör änglarna dua för en. Sen att man bara har gått dit så får man belöning och så vidare. Så otrolig belöning att be i moskén. Vad är då bestämmelsen för att be bönen i moskén? Nu kommer vi till en liten klurig fråga här. Eftersom vi befinner oss i Sverige. Och i Sverige så kan man befinna sig långt ifrån moskén ibland. Så jag kan inte säga att bestämmelsen som vi kommer att prata om nu helt och hållet kan appliceras på Sverige. Utan är man i ett muslimskt land där man hör adhan, det är obligatoriskt wajib att be i församling, utan tvekan. Sverige, bor man nära moskén så bör man utan tvekan be i moskén. Bor man långt ifrån moskén så är det inte obligatoriskt att be i moskén. Vissa av de lärda säger att definitionen utav det är att det ska vara så långt som man kan höra adhan om man ställer sig utanför moskén. Om vi säger till exempel nu i Rinkeby moskén där borta. Om en person skulle ställa sig utanför Rinkeby moskén nu och ropa högt Allahu akbar, Allahu akbar och så vidare. Skulle man höra den hit ner? Allah har det, jag vet faktiskt inte. Jag kan inte svara. Vissa kanske har jättehög röst. Man kanske har. Jag kan inte svara på det. Men om man står till exempel i centrum. Ja, när man sitter på fiket i centrum. Om någon skulle ropa ut därifrån skulle man höra. Så man ska inte bara sitta på fiket. Och fika eller sitta och käka på en restaurang medan bönen är där. Utan då ska man gå och be. Även om man är i Sverige. Om man är i närheten av moskén så ber man i moskén. Sen kommer vi prata om det finns olika ursäkter för att man inte behöver be. Men bor man precis intill moskén så ska man be, även om man är i Sverige. Bor man långt ifrån, till exempel jag har, när jag är hos min farsa, de brukar stänga moskén som är borta i Sankt Eriksplan. Det kan vara Hötorget som är närmsta moskén. Det är typ så här 5 stationer man måste åka, kanske man måste promenera 4 kilometer. Det blir inte obligatoriskt, 4 kilometer att promenera fram och tillbaka på natten. Fajr, man vet inte vilka som hänger in i stan vid den tiden heller. Så det kan skilja sig. Vilken plats man befinner sig på. Men är man i närheten så ska man be. Men i alla fall, hur som helst, vi pratar om man befinner sig i ett muslimskt land nu. Man har adhan. Då är det wajib, obligatoriskt att be församlingsbönen. Det finns många hadither som tyder på det här. Det finns även en vers i Koranen som tyder på det. Versen i Koranen som tyder på det lite indirekt. Det är en vers i Surat An-Nisa där Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Wa idha kunta fihim fa aqamta lahum as-salah faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak." Att när du står tillsammans med dem, Allah azza wa jalla säger till profeten sallallahu alaihi wa sallam, och etablerar bönen, så ska de stå, några utav dem stå bakom dig. Vad handlar den här versen om? Det handlar om någonting som kallas för salat al-khawf. Det är när muslimerna befinner sig ute i jihad, så trots att det finns fruktan, fienden är i närheten och kanske attackerar muslimerna, så ska muslimerna fortfarande be i församling. Vissa ber tillsammans med ledaren eller imamen och vissa står och vaktar under tiden med sina vapen. Trots att det finns en fruktan och trots att det finns en rädsla så är muslimerna i den här versen beordrade att be i församling. Trots att de skulle kunna bli attackerade. Alla ska inte bara sitta och be för sig själv i en liten vallgrav eller liknande. Och det här tyder på att om det är så här i rädsla så är det ännu större obligation om det inte finns en rädsla på plats. Det finns även en hadith som är ganska klar och tydlig som tyder på att det är obligatoriskt att be de 5 dagliga bönerna i församling. Och det är att profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: "Athqalu as-salat 'ala al-munafiqin salat al-isha wa salat al-fajr, wa law ya'lamuna ma feehima la atawhuma wa law habwa, wa laqad hamamtu an amara bis-salat fa tuqam thumma amara rajulan yusalli bin-nas thumma antaliqu ma'i birijali ma'ahum hazam min hatab ila qaumin la yashhaduna as-salat fa harriqu 'alayhim buyutahum bin-nar." Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa att de tyngsta bönerna att be för hycklarna är Isha-bönen och Fajr-bönen. Om de skulle veta vilken belöning det finns att be dem så skulle de komma dit även om de skulle krypa. Och jag har avsett att jag ska beordra att bönen ska bes och säga till en person att leda bönen. Sen skulle jag gå iväg tillsammans med folk som skulle ha med sig ved och bränna upp husen för dem som inte ber församlingsbönen. Hadithen finns i Bukhari och Muslim. Den här hadithen tyder på att det är obligatoriskt att be församlingsbönen på 2 olika sätt. Det är så att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att det är ett tecken på att man inte ber den, att man är en hycklare. Och att det är svårt för dem att be de här församlingsbönerna. Och det andra är att profeten sallallahu alaihi wasallam hade avsett att bränna upp husen för de som inte hade gjort det. Vilket tyder på att det är någonting väldigt allvarligt. Att man inte ber bönen i församling. Bland det som också tyder på att det är obligatoriskt att be bönen i församling är att en man som var blind kom till profeten sallallahu alaihi wasallam. Han hade ingen person som ledde honom till bönen. Och frågade och sa: jag är blind, jag har ingen som kan gå med mig. Är det fortfarande obligatoriskt för mig att be bönen i församling, i moskén? Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: hör du adhan? Och här är en viktig grej, för att det är just det går tillbaka till. Om man hör adhan eller inte. Hör du adhan? Så sa han ja. Då sa han: då har du ingen ursäkt. Och hadithen finns i Sahih Muslim. I en annan hadith så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: "Men semi'a an-nida fa lam yujib fa la salata lahu illa min udhr." Att den som hör adhan och inte besvarar kallet, så kan han inte be, så räknas inte hans bön, förutom om han har en ursäkt. Och Ibn Mas'ud, profeten sallallahu alaihi wasallams ädla följeslagare, han sa: "Laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Att på vår tid, under profeten sallallahu alaihi wasallams tid, så var det, så kunde ni se oss, och det var ingen som lämnade församlingsbönen förutom en hycklare som var känd för sitt hyckleri. Så det var så här det var på profeten sallallahu alaihi wasallams tid, vilket tyder på att det är obligatoriskt att be församlingsbönen, för annars skulle man inte tro om dem att de var hycklare. Och hur som helst, även om man säger, är det obligatoriskt att be församlingsbönen i Sverige eller inte, beroende på var man bor och så vidare, så är det någonting man bör sträva efter att göra så mycket man bara kan. För att det är som sagt 25-27 gånger mer belöning att be den där. Och ibland så handlar det inte alls långt att gå. Snacka en 5-minuters promenad eller en 10-minuters promenad. Och som profeten sallallahu alaihi wasallam sa, om man hade vetat vilken belöning det fanns i att be Isha och Fajr, så hade man gått dit även om man hade krypit dit. Tänk er själv att krypa till moskén hela vägen. Så det gör ont på knäna och på händerna och så vidare. Så det var jobbigt. Men om man hade vetat vilken belöning hade funnits, så hade man gjort det. Och just med Isha och Fajr, som har sagt, om man ber de två, så är det som att man har bett hela natten. Så det finns, utöver de hadithen som jag nämnde, otroligt mycket belöning att be i församling. Så det är någonting man bör verkligen göra jihad och nafs med. Alltså sträva med sig själv att gå dit. Och som sagt, varje steg man tar, och ju längre det man kan gå, desto mer belöning, så kommer man ett steg närmare Allah. Och man blir av med en synd. Och när man särskilt lever i det här landet, så är man otroligt mycket behov av att göra handlingar som tar bort synder ifrån en. För det är lätt att man hamnar i synder här och var. Så genom att man gör det här, så blir man av med en synd. När vi pratar om att det är obligatoriskt, så handlar det om för män, och det är inte för kvinnor. Det är bättre för kvinnor att de ber hemma. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Wa buyutu hunna khayrun lahun." Att det är bättre för kvinnan att be hemma. Och det är en hadith som finns i Abu Dawud, och Sheikh al-Albani säger att den är autentisk. Om dock en kvinna skulle säga att hon vill gå till bönen och be, hon säger till sin man: "Jag vill gå dit." Då ska mannen inte hindra henne från att gå dit. Där kommer den hadith att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att om era fru ber om att få gå till moskén, så ska ni inte hindra henne. Den som berättade den här hadithen var Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Och hans son, när han hörde den här hadithen, så sa han: "Wallahi, vi kommer att hindra dem från det här. Vi kommer att hindra dem från att be där." Och då blev Ibn Umar extremt arg på honom och pratade så hårt med honom som de som var runt omkring aldrig hade hört någonting liknande. Att han sa så hårda ord mot honom. Det även kom då han sa: "Jag kommer aldrig prata med dig mer." Och att han inte fortsatte att prata med honom fram tills att han dog, har också nämnt. Alltså, han dog ganska nära in till det, men att han blev riktigt, riktigt arg. Så att gå emot sunnan på det här sättet, att han får höra en hadith och säga: "Jag ska ändå hindra dem", på grund av han är lite så här macho grej, att man säger: "Nej, jag ska hindra dem" och så vidare. Sunnan går före. Så om frun vill gå och be, då ska man tillåta. Men det ska inte vara på ett sätt som leder till skada. Till exempel att hon ska gå ut mitt under fajr-bönen och barnen ligger och sover och liknande. Då är det inte bra att man ska gå ut. Men bara att hon vill be asr-bönen i moskén till exempel, känner att ens iman blir starkare utav det, eller liknande, hon ska träffa systrar där, det finns en dars, då ska inte mannen hindra henne från att göra det. Hon ska också självklart tänka på att ha en korrekt hijab och att det inte ska ske fitna. Och det här är någonting som jag vill ta upp. Att tyvärr så är det, man kan märka utanför vissa böner, Juma särskilt, när det är mycket män och mycket kvinnor som kommer dit. Eller lektioner, så har det varit i alla fall förut ibland. Att bröder kommer dit som ogifta och systrar kommer dit som ogifta för en lite mindre nobla syften än att gå på själva Juma. Man går dit och tittar lite på varandra, vilka som är där och kika in den och kika in den och så vidare. Och det här är inte alls bra. Och man ska inte säga att det är tillåtet att titta på den man vill gifta sig med. För man vet inte vem som är gift och inte vem som är gift där. Och tyvärr så kan det bli att vissa sitter och tittar på andras fruar som är gifta. Och det här är någonting som inte alls är bra. Och det är inte så här det ska gå till. Och det är inte därför man ska gå till Salatul Jumma eller liknande. Så om det är såna här saker som sker där så är det inte bra att man går till ett ställe. Särskilt om man är gift då som syster. Och man vet att man kommer gå till ett ställe där det kommer vara massa män som kommer stå och spana in dem och så vidare. Och om man ser att det är män som gör det. Och synnerhet på lektionerna som vi har. Så bör man säga till. Så att man kan säga till dem som håller på det här sättet. För det är inte därför. Man ska inte känna ett obehag. Ingen syster ska känna sig ett obehag av att gå på lektioner eller gå till Juma eller liknande för att män ska stå och stirra på henne. Den som inte ber bönen då i församling utan en ursäkt har en korrekt bön. Bönen är korrekt, men man har syndat. Och det är som sagt, vi säger att om man befinner sig i ett muslimskt land och man har adhan och inte går dit, så har man gjort en synd av att inte gå dit. Men det finns vissa som har ursäkter. Och det kommer vi att prata om senare, vilka det är som räknas om det. Taib, en fråga som är ganska intressant. Om en person kommer in i moskén och har redan bett. Och sen ser att de ber i moskén. Vad ska man då göra? Till exempel, vi går hit nu. Maghribbönen kommer in. Så ber vi här. Direkt när vi är färdiga så ska vi gå upp till moskén i centrum eller någon annan moské. Och sätta oss där i moskén för att läsa Koran. Vi är färdiga med maghribbönen. Men vi ser att de ber där borta. Vad ska man då göra? Då är det sunna att man ber tillsammans med dem. Men man avser inte att be maghrib igen. Utan man avser att be sunna bön. Beviset för det här är att profeten sallallahu alaihi wasallam sa till Abu Dharr. Abu Dharr som var en av hans följeslagare. I en hadith som finns i Sahih Muslim. Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: hur ska det vara för dig när det kommer att vara, när ni kommer ha ledare så kommer jag komma till er. Och det här var någonting som hände sen också. När ni kommer ha ledare så kommer jag att försena bönen efter dess tid. Eller inte be bönen i dess tid. Så sa Abu Dharr: vad ska vi göra då? Vad beordrar du mig att göra? Då sa han: be bönen i dess tid och sen så ber du tillsammans med dem. Och det är en sunna bön då. Så den här hadithen tyder på det. Och även en annan, ännu tydligare hadith är att profeten sallallahu alaihi wasallam satt i moskén och var färdig med bönen. Så såg han två personer sitta i moskén och bad inte tillsammans med honom. Då sa han: varför bad ni inte? Är ni inte muslimer? Och kolla på den här hadithen, det är viktigt. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: är ni inte muslimer? För att de inte bad. Vilket tyder på att skillnaden mellan att en person är muslim och inte muslim är att man ber. Så tyder på att det är en stor form av otro att lämna bönen helt och hållet. Vilket vi tyder på hur farligt det är att inte be. Då sa de: jo, vi bad hemma. Eller salina fi rihalina, alltså i vårt område. Då sa profeten sallallahu alaihi wasallam: om ni ber i era områden eller i era hus. Och sen kommer till moskén och ber. Och hittar att folk ber. Så be tillsammans med oss. Och det här är en sunna bön. Och den här hadithen finns i Abu Dawud och Tirmid och Nasai. Och Sheikh Al-Albani säger att den är autentisk. En annan viktig fråga. Vad är det minsta antalet personer som räknas som en jama'a?
Tre.
Två. Då räknas man som en jama'a. En som leder och en som ber med den. Och de lärde här säger att det är konsensus i den frågan. Och hadithen som tyder på det, en hadith i Bukhari och Muslim, att profeten sallallahu alaihi wasallam sa till Malik ibn Huwairith att när bönen är etableras så ska ni göra adhan och så ska ni göra iqama och sen ska den äldsta utav er två leda bönen. Vilket tyder på att det är en form utav jama'a. Vad är det då som leder till att man har hunnit med församlingsbönen? En person som kommer för sent till bönen. Hur mycket måste man hinna med av församlingsbönen för att det ska räknas som man har bett församlingsbönen? Det räcker med att man har hunnit med en raka. Man ska sträva och kämpa efter att man ska be hela bönen med imamen. Vissa av Selef gick 40 år och missade inte takbirat till ihram med imamen. Och de såg aldrig ryggen på någon som var framför dem. De bad alltid i första raden i 40 år i sträck. Snackar om mujahedet en nefs, att kämpa med en sån sak. I alla fall. Om man skulle komma för sent, vilket man inte bör göra. Om man har hunnit med en raka, så räknas som att man har bett församlingsbönen. Och vad är det som räknas med att man har hunnit med en raka? Om man har hunnit med rokå. Och vad är det som räknas med att man har hunnit med rokå? Att man har kommit i rokå. Man är lugn i sin rokå. Och man tvekar inte på att man har hunnit med rokå med imamen. Varför säger jag det här? För att ibland, som ni vet, man ser att de håller med rokå. Man skyndar sig lite. Man får en sorts stressgrej. Man ska inte skynda sig, men man blir stressad på något sätt. Så man går lite. Man går ner och säger Allahu Akbar precis när man är nere. Imamen går upp. Man har inte hunnit säga Subhana Rabbi al-Azim tillsammans med imamen. Då räknas inte den här rakan. Utan man ska ha kommit ner. Gått ner. Subhana Rabbi al-Azim. Nere med imamen. Och sen efter så säger han som är Allahu liman hamida. Då går man upp. Har man hunnit med det, då har man hunnit med den här rakan. Man behöver bara ta igen de rakat som man har missat utöver den. Beviset för det här är en hadith berättad av Abu Dawud ibn Majah, att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Idha ja'tum ila as-salah wa nahnu sujud, fasjudu wa la ta'udduha shay'a wa man adraka rak'a faqad adraka as-salah." Att när ni kommer till bönen och vi gör sujud, så gör sujud ni också, och räkna inte med den här rakan. Alltså man bara hinner med sujud. Och den som hinner med en raka har hunnit med bönen. En annan viktig fråga nu: vem är det som ursäktas för att be i församling? Vi sa ju förut att det är obligatoriskt att be i församling förutom den som har ursäkt. Vem är det som räknas att ha ursäkt? De lärda nämner 7 stycken kategorier. Jag kommer försöka gå igenom dem någorlunda snabbt med att nämna bevisen för någon av dem. Den första av dem är den som är sjuk. Om man är sjuk, om man känner att man inte kommer klara, eller man kommer bli mer skadad av att gå dit, då ska man inte be där. Beviset för det är att profeten sallallahu alaihi wasallam själv inte bad salatul jamaa de sista dagarna i sitt liv. Utan han sa: "Muru Abu Bakr falyusalli bin nas." Se till Abu Bakr att han ska leda folk i bönen. Och profeten sallallahu alaihi wasallam bad hemma för att han var så sjuk i slutet av sitt liv. Hadithen finns i Bukhari och Muslim. Och även i en av rapporteringarna utav det Ibn Mas'ud sa, att den som lämnade bönen på profetens tid var den som var hycklare och känd för sitt hyckleri, och även den sjuke har det kommit i en rapportering. Så även om man var sjuk, då var man ursäktad att lämna bönen. Så den sjuke behöver inte be jamaa. Den andra är den som är tvungen att uträtta sina behov, eller maten har serverats. Så att vi har pratat om det här förut. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "La salata bi hadrat at-ta'am wa la wa huwa yudafi' al-akhbathain." Att det finns ingen bön för den som när maten har ställts framför, och inte den som håller tillbaka sina två behov, alltså ettan eller tvåan som man kan säga. Hadith finns i Sahih Muslim. Så om man är hemma, maten serveras och man är hungrig, det finns ett behov samtidigt, så är det tillåtet att äta istället för att gå till salatul jamaa. Men man ska inte göra det här till en vana för sig. Att man ska alltid äta lunch vid dhuhr och middag vid isha till exempel. Utan man försöker anpassa tiderna efter att man äter innan eller liknande. Men ifall det skulle ske någon gång, så kallas det, man är ursäktad. Även om man är behov av att gå på toaletten. Tredje kategorin är den som är rädd utan något slag. Rädd att bli av med sin egendom. Rädd för sig själv. Rädd för att ens familj ska dra skada. Ens barn ska dra skada. Om man befinner sig i ett land där det finns mycket våld eller någonting. Det har spridits kaos i landet. Det finns rånare ute på gatan eller någonting. Man är rädd för det. att gå ut, att någon kommer dra skada, då är det tillåtet att vara hemma. Och det är baserat på en autentisk hadith som säger men sami'a an-nida fa lam ya'tihi fa la salata lahu illa min udhur. Att den som hör att man gör adhan och inte går dit, så har han ingen bön förutom han har en ursäkt. En annan riwaya, en annan rapportering som är visserligen inte autentisk, så nämns det att profeten Hassan sa att det som räknas som en ursäkt här är fruktan. Vissa av de lärda nämnde att det här är en korrekt förklaring utav ursäkt här. Just att man fruktar för någonting. Man fruktar för sig själv, man fruktar för liknande. Och ni vet att tyvärr i många muslimska länder idag så är det så. Det är kaos. Det har varit uppror och liknande som skedde på grund av den arabiska våren och liknande. Att de vet att om de går ut kanske de ska bli attackerade eller liknande, särskilt på nätterna. Då är det tillåtet att man ber hemma. Fjärde kategorin är att man är rädd att man drar skada utav regn. Eller att det finns det gyttjigt på vägen. Eller snö. Eller hagel. Eller starka vindar, orkanvindar. Kalla vindar som man drar skada utav. Under mörka nätter och liknande. Allt det här gör det tillåt att man ber hemma istället. För Ibn Umar radiyallahu anhuma har en hadith i Bukhari och Muslim. Sa att profeten sallam brukade beordra den som gjorde adhan. När det var kalla, mörka kalla nätter som när det regnade. Han sa att muadzin skulle säga ala sallu fi rihalikum. Ala sallu fi rihal. Alltså, be hemma. Så på profetens sändens tid så brukar man göra adhan på det här sättet. Men vad är det som räknas som regn? Det är inte bara om det duggar. Utan det är att det är ett regn som man kan. Är ett starkt regn. När det regnar riktigt eller det haglar eller snöar riktigt rejält. Jag kommer att Sheikh Abdul Mahsan al-Abad, hafidahullah, blev frågad till exempel i Indonesien. Där har han typ 300 regndagar. I vissa ställen. Jag tror att det bästa i världen kan vara 330-340. Nästan varje dag så regnar det. Sa de, vi ursäktar att be i moskén. Då sa han, om ni går till marknaden och går till era jobb. Så på samma sätt så ska ni gå till moskén. Men om det är så mycket att man inte ens kan gå ut till jobbet eller liknande. Att det är riktigt störtregn. Kallas, då behöver man inte be hemma. Och det kan hända i Sverige också. Riktigt snö och väder. Riktigt regn. Men att det bara duggar lite. Så hamdela, det finns paraply. Man kan gå ut. Men om det regnar på ganska rejält, så kallas man behöver inte be i moskén. Femte ursäkten att man inte behöver be salat al-jamaa är att det blir jobbigt för att imamen ber för länge. Att imamen har en imam som alltid läser långa, långa surer och det blir jobbigt för den. Då är det tillåtet, om det här är den enda imamen som finns där på plats, att man inte ber med honom. Beviset är den kända hadithen med Mu'adh ibn Jabal som brukar typ läsa surat al-Baqarah i vanliga böner och så här långa. Så var det en person som inte orkade med. Så han avslutade bönen och gick därifrån och bad för sig själv. Och så berättar de det här för profeten sallam och han blev arg på Mu'adh för att han gjorde det här. Och sa, fatanun anta ya Mu'adh, gör du fitna för folk genom det här? Och profeten sallam sa inte åt honom att han hade gjort någonting fel när han bad själv. Vilket tyder på att vid sån här tillfälle så kan man be själv. Det finns mashallah en person i Saudi. Han brukar be varje bön. Be han minst 25 minuter. Och när han ber på Taraweh så börjar han efter Isha. Och slutar strax innan Fajr som man kan äta lite sahur. Han är känd, den här imamen som brukar leda väldigt länge. Så om man har en sån här imam som ber nära sig så kan vara ursäktad för att behöva be. Sjätte kategorin är att man är rädd att tappa bort sina resekamrater om man är ute på resa till exempel. Om man har en buss med sig till exempel i ett muslims land så kan man gå av och tänka be i jamaa. Men när man är rädd att bussen kommer att gå iväg, då är tillåtet att be snabbt för sig själv och sen gå tillbaka till bussen. De nämner inget bevis för det, men de säger bara att det är att man kommer vara så upptagen i sitt hjärta och det kommer leda till större skador och så vidare. Sjunde kategorin är att man är nära någon som håller på att dö. Och man ska vara nära den personen för att påminna den om att säga shahada till exempel. Då ska man inte gå iväg att be i moskén. Utan man håller sig nära den personen och försöker uppmana den att säga la ilaha illallah. Så sista ord innan den dör. För det här är någonting som leder till att man kommer till paradiset. Så det här var de sju kategorierna de nämnde. Första är att man är sjuk. Andra är att man behöver uträtta sina behov eller mat har serverats. Tredje är att man har någon form av rädsla. Fjärde är att det regnar, snöar, haglar eller liknande. Femte, att imamen leder bönen för länge. Sjätte är att man är att ta bort sina resekamrater. Och sjunde är att någon som står nära håller på att dö. Vi ska avsluta med två stycken bestämmelser som är ganska korta. Och det ena är att be om bönen fler än en gång i samma moské. Det är en känd fråga som brukar tas upp. Till exempel, det finns en moské som ber. Om man kommer för sent och har missat hela bönen, ska man göra en till jama'a, så kallas för jama'a thaniya, alltså den andra jama'an, eller inte? Den mest korrekta åsikten är att man ska göra det. Om du kommer för sent till bönen, ni kommer in fyra bröder i moskén och de har redan bett. Då ska ni göra en till jama'a och be tillsammans. Beviset för det är att en person kommer in för sent till bönen i profeten sallallahu alaihi wasallams moské. Då sa profeten sallallahu alaihi wasallam: "Man yatasaddaq fa yusalli ma'a hada. Man yatasaddaq ala hada fa yusalli ma'ahu." Vem är det som ger honom sadaqa genom att han ber tillsammans med honom så han får mer belöning? Så ställde sig en man upp och bad tillsammans med den här mannen. Hadithen är berättad utav Tirmidhi och Sheikh al-Albani säger att den är autentisk. Vilket tyder på att profeten sallallahu alaihi wasallam har bett en jama'a och det bads en till jama'a efter det. Samma sak gäller i böneplatser. I muslimska länder så finns det till exempel på stora gallerior så har de en böneplats. De har ingen specifik imam som leder dem där, utan det är bara som en böneplats. Man går in, ber jama'a, går därifrån. Om det är på det sättet så är det ingen problem att det sker flera jama'a gång på gång. Men om det är så att det finns en specifik imam som leder bönen, då ska man inte avsiktligt göra fler än en jama'a i den här moskén. Alltså fler än en församling i den här moskén. Att till exempel dhuhr, den beds först 1 och sen 1:30, sen 2, och man kan be med olika imamer. Det här var någonting som inte var känt på profeten sallallahu alaihi wasallams tid och inte på sahabas tid. Och det leder till att muslimerna splittras och det leder till slöhet. Att man inte ber bönen i dess tid och så vidare. Så det här är inte tillåtet. Det här var någonting som subhanallah förekom i Masjid al-Haram förut, i Mekka. Att det fanns fyra olika imamer runt omkring Kaaba. En Hanefi-imam, Malik-imam, Shafi-imam och Hanbali-imam. Och de bad inte bakom varandra. Så Hanefi stod åt ena hållet och bad, Malik åt andra, Shafi åt andra och Hanbali åt andra. Och det var bara för typ 80 år sedan som det här ändrades. Då kung Abdulaziz, rahimahullah, den nuvarande kungen i Saudiarabiens pappa, kom dit och när de tog över Mekka så enade han muslimerna att de bad bakom en och samma imam. Och det här förekom i muslimska länder att de gjorde så här. Att de hade sån starkt blint följande till den medhab som de följde att de gjorde på det här sättet. Sista frågan jag ska ta upp är bestämmelsen för den frivilliga bönen då iqama har gjorts. Om man kommer in i en moské till exempel. Om man kommer inte till fajr. Om man ska be fajr-bönen. Som ni vet är det sunna att be 2 rakaat innan fajr. Om muadzin har gjort iqama, då är det inte tillåtet att be den här rekommenderade bönen för att det kommer förskjuta och förhindra en från att be den obligatoriska. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Idha uqimat as-salat fala salata illa al-maktuba." Att när bönen, det hörs iqama för bönen, då finns det ingen annan bön än den obligatoriska. Hadithen är rapporterad i Sahih Muslim. Om man däremot har börjat be, alltså man kommer in i moskén, man hinner be en rakat till exempel, och då gör muadzin iqama, då så kan man fullborda den här, men man försöker göra det någorlunda snabbt så att man hinner med takbirat till ihram. Vissa utav de lärda, säger de här lärda här, säger att om man befinner sig i den första rakat, då ska man avsluta bönen. Befinner man sig i den andra, så fullbordar man. Det vill säga, är det långt kvar utav ens sunna, då ska man avsluta den. Och man gör inte teslim, utan man går bara ut från bönen. Om det är en andra, så fullbordar man den och sen går man in, så man hinner med takbirat al-ihram tillsammans med imamen, eller man går in i i bönen tillsammans med imamen. Det var några av de bestämmelserna som är relaterade till församlingsbönen som vi muslimer, muslimska män, är obligerade att göra när man hör adhan. Och vi avrundar dagens lektion. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.